Vad bra, då fick vi en liten lektion av Linda hur fåren funkar. Och så fick vi lite av en smak, tror jag, lite på den där känslan av att förlora och återfinna. Jag tror att vi har den erfarenheten allihop, att ha tappat bort något och sen hitta det. Och jag tror vi behöver ha med oss den känslan in i den här texten. Jag läser den första berättelsen som Jesus tar i Lukas 15. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärde förargade sig och sa: den mannen umgås med syndar och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse: om någon av er har 100 får och tappar bort ett av dem, lämnar han inte då det 99 öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det blir han glad och lägger över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag har förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. På Jesu tid så fanns det ett utanförskap, precis som i vårt eget samhälle. Och de som levde i det utanförskapet, det var de som sökte sig till Jesus. Och det var de som Jesus umgicks med. Men innan vi kommer in på det, så smaka en stund på den där känslan av att förlora någonting. Den där oron, de där frågorna, den där bekymret. Därför att förlora får ju konsekvenser för vårt liv. Det kan vara både i smått och i stort. Men på något sätt, ha med dig den smaken. Men också smaken av känslan av glädjen och tacksamheten när man återfinner, när man hittar det som har varit förlorat. Jesus är på väg till Jerusalem. Och just för att han möter och lever med dem i utanförskap, så får han en sån enorm kritik. En massiv kritik för sitt beteende. Man kritiserar Jesus. Inte bara oro över hans handlande, utan också en ilska. Han umgås med dem. Han till och med äter tillsammans med dem. Och äta i den kulturen betydde så mycket mer än vad det gör idag. Därför att man åt med någon, så visade man att man tillhörde, man ville ha gemenskap, man bekräftade dem. Det var en betydligt djupare innebörd än när vi kanske äter tillsammans idag. Han umgicks med de utstötta. Men det var det som gjorde skillnad i deras liv. Det var det som förändrade deras liv till det bättre. De fick en ny livsinriktning. Och så blir de här tre liknelserna: det förlorade fåret, det förlorade myntet och den förlorade sonen, ett svar från Jesus. Ett svar till dem som ville skydda sina traditioner och inte ville se människors behov. Han är skarp, Jesus, och han gör det i tre berättelser. Nu vill jag göra en liten parentes. Därför att också i vår tid så lever vi i ett utanförskap. Och vi står inför ett val i år. Och därför så är det viktigt att tänka på när du och jag står inför ett val och vårt lands framtid. Jag kommer aldrig säga vilket parti du ska rösta på. Men de hörnstenar och den hållning som det samhälle som vi har varit med och byggt upp utifrån vår kristna tro och som den kyrkan har varit med och format genom historien. Det har varit att se de svaga, att se de människor som behöver hjälp. Idag så börjar vi se ett hårdare klimat och ett utanförskap, och klyftorna ökar i samhället. Idag behöver vi som kristna och som kyrka stå på de svagas och utsatta sida, som Jesus gjorde. Jesus är ju vår förebild. Han står med de människor som kämpar och är utanför. Det ska vi ha som riktmärke. Det riktmärket står över alla politiska partiers program. Och du och jag som kristen har ett ansvar att stå för det som Jesus gjorde och gör. Att det finns en öppenhet och en frihet för människor. Självfallet så kan Sverige inte rädda en hel värld. Men Jesus utmanar oss att välja en god livshållning, att vara hans efterföljare. Därför behöver vi ha det som riktmärke och be för vårt land och för valet i höst. Därför så kanske den här berättelsen, den här liknelsen, när människor var ilskna på Jesus för han sökte sig till dem som fanns utanför, kanske mer aktuellt också i vår egen tid. För Jesus så var svaret givet när det gällde det förlorade fåret. Och genom de här berättelserna så får vi lära känna vem Jesus är. Han som kom för att hela det som var trasigt. Och vi får hjälp att förstå vem Gud är. Och på samma sätt så också svaret givet varför Jesus kom och vad han skulle göra. Jesus kom inte för att lära oss att leva ett bättre liv. Utan han kom för att förändra vår livssituation för alltid, som leder till ett bättre liv. Jesus hade tydligt fokus. Nu är det här en berättelse, precis som alla de här tre berättelserna i Lukas 15 om det förlorade och det återfunna. Men låt oss göra några reflektioner kring den här berättelsen om det förlorade fåret. För jag tror, för det första så tänker vi så här ibland, nej men lämna 99, var det klokt? Var det förståndigt? Proportionen att söka ett får när man hade 99 stycken där hemma, var det så klokt? Jag tror vi tänker så ibland. Men nu är det så här att i den här kulturen så jobbade herdarna tillsammans. Särskilt på nätterna så hjälptes de åt Att vara herde var ett oerhört tufft jobb i den kulturen. Och man lämnade faktiskt inte fåren vind för våg, utan man hjälptes åt. Ofta så hade man ju fåren i en bergshåla under natten där man delade på vakten. Så jag tror att inte vi behöver fastna i det som vi kanske gör ibland, att Jesus lämnar 99 och så börjar han söka ett. Det kanske inte är det som på något sätt liknelsen, berättelsen vill berätta för oss. I den här kulturen så självfallet så gav fåret mjölk och kött. Men det var också ett offerdjur i den här kulturen. Vid det dagliga brännoffret och tackoffret. Och offret var ju innebörden kort. Att hela den personliga relationen till Gud skulle förnyas. Och genom offret så visar man sin hängivenhet och tacksamhet. Kan vi se bilden? Det handlar ju om Jesus. Han var som lammet som leddes till slakt, står det i Jesaja 53 bland annat. Kan du se bilden? Fåret som offret. Det var ju det som Jesus skulle komma och offra sig för vår skull. Han var som lammet. Bilden av herden som visar vem Gud är, fylld av omtanke och fylld av kärlek, som söker, som längtar. Och så står det i texten: Lämnar han då inte? Kan du se Jesus? Han som lämnade och blev människa. Han som blev en utav oss. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Kan vi vidare läsa i Jesajas 53. Lämnar han då inte allt? Jesus lämnade faktiskt allt. Och blev människa för vår skull. Det är så tydlig Jesus berättelse som Jesus själv tar. Och så läser vi vidare. Går och letar tills han hittar det. Bilden utav Gud som söker, som inte ger upp. Gud ger inte upp. Han går och letar tills han hittar det. Och den sista reflektionen just i det här sammanhanget som jag tycker är den finaste utav allt. När han har hittat det så står det: han lägger det över axlarna. Han lägger det över axlarna. Kan du se bilden? Hur Jesus bär i sin kropp först och främst oss på korset, så bär han oss. Och han vill bära oss genom hela livet. Han lägger det över axlarna och han bär oss. Wow, vilken fantastisk bild. Vilken fantastisk berättelse. Som Jesus tar och som vi kan reflektera över. Och det handlar om Jesus. Och så visar den här berättelsen, ja, hela Lukas 15. Människans situation och behovet av att vända om till livet. Människan är förlorad. Hon är förlorad. Det finns ju en fantastisk skönhet i skapelsen och då också hos människan. Men bilden är trasig. Trots sin skönhet så finns där skulden, synden som har fått konsekvenser. Lidandet, sveket, kampen, döden och så vidare. Det finns ett sår i skönheten, i skapelsen. Bilden är trasig. Det finns en fantastisk bild i skapelsen av Guds skönhet. Men den är trasig. Och det har fått konsekvenser. Gud som hade gett människan sin mening. Gud som var hennes vän. Att vara förvaltare av detta goda. Ja, vi skapade vänner till något bättre. Och i varje människa så står det, så finns den längtan efter att bli den skönheten igen. Människan valde och väljer att lyssna på lugnen istället för Gud. Väljer att gå sin egen väg. Egna regler, bli som Gud. Hon ger upp tilliten och kärleken till sin far. Vilket förändrar världen för alltid. Människan vill ha självbestämmande och frihet. Men får trasighet, död och splittring. Och så började kampen. Men i det så började också sökandet efter det som var förlorat. Människan gav upp vänskapen med Gud. Hon är förlorad. Detta att vara vän med Gud. Detta att leva i vänskap, i frihet. I all den skönhet som Gud hade skapat, hon förlorade den. Hon valde friheten, trodde hon, men hon fick trasigheten och blev förlorad. Men som sagt, där började sökandet. Gud böjde sig ner, blev människa Jesus Kristus. Så älskade Gud, hörde vi i början på gudstjänsten. Räddad genom honom. Människan står med en skuld, men priset är för stort. Men genom Jesus Kristus som tog all vår vilsenhet på korset. Och så fick vi godheten och skönheten och vänskapen tillbaka. En gåva av nåd. Det hjälper inte att vi försöker att bättra oss. Det hjälper inte. Det hjälper inte att försöka att bli goda människor. Vi kan göra hur mycket och vi kan lägga ner hur mycket energi som helst. Det hjälper inte. Därför att det finns en skuld. Det finns en synd. Som måste lyftas av, förlåtas. Och i ödmjukhet så måste människan ta emot och bli räddad utav Jesus Kristus. Det handlar inte bara om en trosuppfattning utan det handlar om en personlig tro och relation. Vi gör något med våra liv. Vårt liv byter riktning. Inte på något utan på någon. Från vårt eget till Gud. Och vilken fantastisk glädje att återfå livet. Att återfå skönheten. Att återfå Guds vänskap. Då blir människan hel och inte trasig längre. Gång på gång kan vi läsa idag med ungefär samma innehåll. Jag har läst det i veckan, jag läste det för 2 veckor sedan. Trots att människan har det så bra. Trots att vi har nästan allt. Så ropar vårt inre efter någonting mer. Så är vårt inre trasigt. Och vi blir inte nöjda, vi blir inte mätta. Och ångesten
Därför att vi är förlorade. Vi behöver vänskap med Gud som helar, som läker, som gör oss till hela människor. Vi tänker ibland så här kanske, det blir tråkigt, det blir trångt, det blir begränsat att tro på en levande Gud, att överlåta sitt liv i Guds händer. Så tokigt när det är tvärtom. När det är fyllt av glädje, av liv, av helhet, av skönhet, av liv. Kan vi känna känslan av glädje? Trots att den fortfarande begränsade vår tid fram till en evig värld. Känslan av frihet. Känslan av vänskap, att vara buren av Gud själv. Känslan av en glädje som den är för en evig värld. Till sist. När jag satt och förberedde det här under tidsen och läste den här texten flera gånger på nytt och lite andra sammanhang, så förvånade mig, börjar komma tårar i mina ögon. Jag satt faktiskt och grät en stund. För jag kände sorgen. Jag kände sorgen över risken att jag och du och vi som Guds barn, risken att förlora livet med stort L. Risken att förlora. Risken att förlora det som är skönheten, glädjen med stort L. Risken att vårt liv blir så fokuserat på annat så att vi förlorar livet. Vet du, det står i Matteus 10. 28 så här. Var inte rädd för den som kan döda kroppen, men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan förgöra både själ och kropp. Jag önskar inte någon av oss att vi en dag, idag eller imorgon eller framåt, ska stå som förlorare. Och det är mitt uppdrag att utmana mig själv och dig. Jag vill inte stå som förlorare. Jag vill stå som vinnare, som räddare, som räddad. Jag vill dela den glädjen. Gläd er med mig. Jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det en större glädje i himlen. Wow! Vilken fantastisk glädje. Att få tillhöra och vara vän med Gud. Känn smaken utav den glädjen. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus Att i de här berättelserna om det förlorade och det återvunna. Så ger du en bild av dig själv, Jesus. Och vem du är, vem Gud är. Tack att vi får dela glädjen, den stora glädjen. Och vara återfunna. Att få vara vän med dig, Gud. Herre, förlåt oss att vi ibland blir som de som Jesus utmanade. Också i berättelserna. Den hemmavarande som inte kunde se glädjen i det som han hade gemenskap med. Jesus, vi vill idag ge uttryck för tacksamheten, för glädjen att få vara dina barn. Att få ha vänskap med dig, att få vara hela som människor. Trots den spricka som fortfarande finns i vårt sammanhang, vår värld, fram till den dag du kommer tillbaka. Men Herre, du har gett oss glädjen, för smaken av det eviga. Och Jesus, jag ber, bevar oss i den glädjen. Bevar oss i att vara vän med dig. Bevar oss att inte förlora, utan vara vinnare, återfunna. Jesus, vi vill inte stå som förlorare en dag. Utan vi vill stå som återfunna, som dina barn. Och tack för att vi idag får dela med oss utav den tron och den glädjen till våra medmänniskor. Och tack Jesus att du också visar oss på den hållning vi ska ha mot människor också i vår egen tid. Mot dem som är utsatta. De som är små. Herre, vi ber för vårt land. Vi ber för alla de människor som finns i ett utanförskap. Herre, vi ber om att vårt samhälle ska på nytt mjukas upp och inte bli hårdare. Vi ber om omsorg och kärlek. Vi ber om generositet och öppenhet. Herre, vi vet att vårt land inte kan rädda en hel värld. Men Jesus, du utmanar var en utav oss att se den människa som kommer i vår väg som behöver hjälp och tröst. Och Jesus, du är så tydlig. Du är så skarp. Därför att det handlar om livet och din skönhet. Herre, ge oss mod. Ge oss mod att stå för det som är livet i vår tid. I Jesu namn. Amen.